Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, utan den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla fina möten. Och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin när man...
Ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holycrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda.
Och mig Matilda.
I den här podden så utforskar vi livets alla dimensioner inom spiritualitet och självutveckling. Det här gör vi med intressanta, välutvalda gäster och i solavsnitt.
Ja, och den här veckan så har vi bjudit in vår vän, konstnären Josefin Aune.
Ja, Josefin har de senaste åren varit med om händelser som många inte ens är med om under ett helt liv. Och under den här resan, för det är verkligen som att vi får hänga med på en livsresa från början till slut, så visar hon på den styrka som hennes själ besitter. För jag menar, att välja in alla de här händelserna i sitt liv, det klarar inte många.
Nej. Och som vänner har ju vi de här åren fått stå bredvid och bara bevittna hur hon har kunnat hålla det här spacet för allting som har hänt. Jag tänker att vi inte ska avslöja, för att det är väldigt fint att få åka med på resan och få se händelse efter händelse. Men vi kan ju avslöja att ni kommer inte lämnas oberörda. Jag och Amanda bröt ju ihop här i studion.
Mm, det var en resa där hon tog med oss i skratt, i glädje, i sorg. Det var så mycket man kände under det här samtalet.
Mm.
Och det var som att hela rummet vibrerade av den här energin när Josefin delade. Och vi kanske ska lämna det där och bjuda in Josefin i samtalet. Och vill ni komma i kontakt med Josefin så hittar ni henne under Instagram namnet Josefin Aune. Ni kanske kommer vilja gå in och kika under samtalets gång.
Ja, för det kan vi nämna också att du sa ju att hon är konstnär och där hennes USP är ju att hon kanaliserar ett energispråk i form av linjer som alla hittar sina hem och sprider sin healing och energi. De är helt magiska. Ja. Det är ett ljusspråk.
In och kärleksbomba Josefin sen efter ni har lyssnat, för att det är förtjänar hon.
Ja, men då välkomnar vi in Josefin i samtalet.
Så att hon är verkligen med. Vet ni hon Delta Venus på Instagram? Hon Nej. Som är jättestor, hon har typ 85 000 följare. Hon skickade ju ett meddelande mitt i det här med ögat. Det är fint att säga den eftersom det är liksom i hela energin. Och då hon heter Paige och är också konstnär och liksom kanaliserar orakelkort. Josephine, a message from spirit. Elise left eye removal will coincide with the activation of a deep inner vision. Whilst it may make her physical experience on earth a little different, it will provide her with a way to see and connect with the unseen in a way you can't imagine. She will be a visionary. I'm sending you so much love, loving energy to you and your family. She's perfect and her angels are supporting all of you. Her joy and wisdom are so powerful.
Gud vad fint. Ja.
Så allt ska verkligen samlas här i.
Den med vision också, den högre visionen. Du behöver inte ögat för det.
Nej, nej. Och min astrolog Leonora har ju, alltså hon har ju valt det, man ser det i hennes karta. Att det är, att hon ska, hon ska bara fram. Så hon behöver inte det, hon behövde liksom bli aktiverad. Och det, ja. Det är verkligen så.
Mm. Vad fint.
Älskade Josefin, välkommen till Holocraft Podcast.
Tack.
Välkommen tack. Josefin Aune, en kär vän till oss.
Mm, tack.
Som kom in faktiskt via podden.
Ja.
Mm.
För några som år många av våra vänner har gjort.
Mm.
Vi har skapat oss ett helt litet universum här faktiskt från podden på många sätt. Men Josefin, vi har ju bjudit in dig här idag för att du har ju varit med om flera liv i ett liv på bara några år. Och det ska bli väldigt fint att få prata om det. Mm. Och prata om din styrka genom de olika händelserna som verkligen har markerat. Ja, det har ju varit väldigt utmanande händelser senaste tiden.
Och vi har pratat länge om att du ska gästa podden. Det pratade vi om långt innan vissa av de här händelserna, där du också är konstnär och kanaliserar energilinjer. Men det kändes så självklart att det skulle vara just idag som du kom hit, för att nu har du ju, som Matilda sa, varit igenom en livstid på bara kanske 2 år.
Ja.
Och de går ju ihop väldigt mycket med linjerna och allt det du gör. Och såklart att det skulle bli idag på själva fullmånen också.
Mm.
När allt är väldigt djupt och inkännande och energin är hög.
Mm.
Så berätta.
Först vill jag säga att det är verkligen divine timing. Och jag sa till er här utanför att nej, men det hade inte kunnat skett en dag innan. Nu är nu och jag känner mig så redo att börja dela det här ännu mer. Jag har ju delat en del på Instagram och det är så fantastiskt att kunna inspirera, beröra via Instagram och connecta med människor. Nej, men genom att dela och våga vara sårbar och dela sin historia även mitt i det. Och det är en form av alkemi att vända sina traumatiska händelser, sår, trauman, livshändelser som skakar om hela ens världsbild. Och det blir ens största gåva. Så att vi är ju här för att, nej men jag tror inte på att man helt kan läka sina sår, utan att såren verkligen blir det vi vänder, alltså som alkemi, att vända det till våra största gåvor. Och det har jag verkligen fått vara med om i det här livet. Och vart börjar man? Det är som den här väven. Det är så många år av.
Jag tänker att du kan få välja vad du vill börja. Om du vill börja förra året.
Mm.
Eller om du vill börja även tidigare innan. Innan Elise och med det som hände när linjerna, i samband med att linjerna föddes.
Mm.
Mm.
Du får välja själv.
Och berätta kanske lite kort om det.
Ja, nej, men jag får till mig nu. Jag känner att jag har varit väldigt öppen för att verkligen se vad som vill komma igenom. Det känns som vi liksom kommer kanalisera det här samtalet. Och just det här jag pratar om, den här väven som vävs. Så, ja, som ni säger, det känns som jag har levt flera liv i ett liv. Och livstider innan det har verkligen förberett mig på att hantera och stå starkt mitt i stormen, stormarna i det här livet. Så att, alltså, jag är en väldigt kreativ person och min själ uttrycker sig genom kreativitet. Så att, när jag var liten så målade jag extremt mycket och var så nära min bildlärare. Så hon var liksom, ja, men man kan ju känna att det var en av mina personer i skolan som verkligen höll space för mig. Och även min svenska lärare att skriva och uttrycka mig och, ja, dansa och måla med ord och liksom med färg och form. Och skolgången var supertuff, för ni kan säkert känna igen er att man, alltså shapeshiftar, man kan passa in överallt men ändå ingenstans, för att vara en högkänslig person, att växa upp i den här liksom världen. Ja, det var utmanande. Och sen fortsatte livet och, ja, kreativiteten har ju guidat mig hela tiden. Så att mitt första jobb efter gymnasiet var, jag blev modassistent på L-tidningen. Och bara den synkroniciteten, hur det kom, att jag liksom sökte, kom på möte bara en vecka efter sommaren gick och sen fick jag veta att, men du har fått jobbet. Så där var jag ett år som modassistent och efter ett år så avslutas den, det som en liksom lärlingsår. Och sen några månader efter det blev jag anställd som moderedaktör. Och då, hela 20-årsåldern, växte jag ju upp på redaktionen. Och jag älskade liksom att vara bakom kameran, skapa, alltså från en vision i mitt, alltså imagination, att liksom skapa någonting innan det finns fysiskt. Det finns ju redan, bara att sen ska du ut i liksom den här 3D-världen. Och att skapa moodboards och sätta ihop liksom moodboards och en känsla. Jag älskade det så mycket. Och det var ju allt från sidor i tidningen med liksom shoppingtips och, men också stora modjobb och omslag. Och att se någonting och sen få med sig ett team i det. Alltså fotograf, hårstylist, make-up-artist, modell, skapa set-design. Alltså det är verkligen liksom, ja, men det är som magi att sätta ihop något som inte finns. Och sen finns det tryckt på ett papper. Så jag förstår ju varför att saker och ting har kommit verkligen i fysisk form. Från att ha jobbat liksom med en papperstidning. Och det var precis innan hela den här digitala boomen. Det fanns inga bloggar på L när jag började. Ett tag bloggade jag även på Els hemsida och, nej, men den resan, jag är så tacksam för att jag var där i det spacet. Och sen så gick åren och kreativiteten var ju verkligen, nej, men det som ankrade mig. Men sen var det den fysiska kroppen som inte hängde med. Så många diffusa symptom och, ja, det blev väldigt tydligt där runt Saturn Return att nu säger kroppen stopp, stopp på belägg. Och då, ja, som ni säkert känner igen, då ändras ju allt i livet för att liksom, ja, rikta om. Så att en lång relation tog slut. Jag gick in i en sjukskrivning för utmattning. Men jag vet ju att det var inte bara en utmattning för jobbet. Det var liksom en, hela livet skulle kastas upp för att sen placeras ner. Ni vet, som en sån här snöglob man skakar.
Mm. Och allt ska vara upp.
Allt ska upp för att sen singla ner på en ny plats.
Och läggas på nytt.
Precis. Mm. Så det hände 2017 och det var även 2017 som jag verkligen började tappa in i mina verktyg. Och då hade ju poddar kring spiritualitet börjat komma. Det var säkert, ni känner igen att liksom, ja, det bara poppade upp och de supportade mig så mycket. Jag hade gått en utbildning i transcendental meditation och jag hade börjat yoga. Och ja, jag fick ju verkligen användning av de verktygen. Så när mitt nervsystem hade börjat regleras hösten 2017, så kom linjerna igenom. För att kreativiteten, när jag är kreativ, det är ett sånt tecken på att min själ är liksom i alignment. Så det som hände sista månaderna på 11 är att jag tappade kreativiteten. Det var som att den bara föll ur mina händer.
Mm.
Så att jag är tacksam att liksom min kropp fysiskt gjorde så att jag stannade upp. Alltså den ramlade fysiskt ihop på marken utanför mitt hus. Och då började ett helt nytt kapitel och ja, linjerna kom in i oktober 2017. Jag hade skissat lite innan under året, men inte fått ut det liksom på de här vackra papprena. Och från där så började de leva ett helt eget liv. Jag började dela på Instagram och Nej, men människor från hela världen började höra av sig och fråga om jag sålde konsten. Och ett galleri började sälja min konst. Och ja, de bara började jobba med mig.
På rätt spår.
Ja, precis.
Det är väldigt tydligt.
Och sen hopp till 2019. Så ja, livet är ju inte linjärt. Det är ju verkligen som en spiral. Så då var jag i någonting jag aldrig kommer få svar på exakt vad som hände. Men på olika sätt har jag ju pusslat ihop det själv kring, alltså genom att själv gå in i och känna vad var det jag var med om. Men också via andra som, ja, har tittat på det här, olika medium, healers. Så att jag var med om, alltså, var i steget liksom djupare än Dark Night of the Soul. Där var jag och hämtade själsdelar.
Och hur yttrade det sig i det fysiska världen här, tredje världen?
I det fysiska så yttrade det sig som en psykos. Mm. Och det var min... Ja, det var verkligen en spiritual emergency. Och jag började förstå... Ja, men jag började förstå att jag var i det när jag var i det. Ofta så kan man ju känna att man bearbetar något och kommer... Ja, man bearbetar och det kommer i kapp liksom senare efter en händelse. Men jag var verkligen mitt i det och... Ja, en liknelse jag har använt är verkligen, jag var i Upside Down World i Stranger Things. Alltså som Stranger Things.
Vi har också hört Navid som har varit med här i podden. Mm. Har berättat att en psykos är energin, själen som tillfälligt fastnar i en annan dimension.
Mm.
Och man kan inte ta sig tillbaka till vår dimension.
Mm.
Utan att man är någon slags mitt emellan.
Ja. Ja, det är jag... Jag kunde nästan inte förstå hur jag skulle kunna ta mig tillbaka. Så jag hade ju tillfällen, större än av tiden, där jag trodde att jag inte hade förmågan att ta mig tillbaka. I och med att min fysiska kropp var så svag just precis då. Mm. Så att tredje världen utanför, ja, om man verkligen öppnar upp och pratar om att se igenom och se Matrix och se andra människors liksom, ja, mörkare sidor. Så var det det jag såg. Men jag var där nere för att liksom hämta upp själsdelar.
Mm.
För att, ja, jag skulle inte vara den jag är idag. Sen hade jag inte önskat in det om jag hade fått välja. Men jag är ju tacksam över det, att det hände. För att, ja, det kom ju in som en service.
Och även hur länge befann du dig i den här psykosen?
Alltså, det är ju, vad jag har förstått, en psykos är ju, man kommer inte ihåg någonting.
Man skulle vilja ha ett annat ord för
ja,
det.
Ja, precis. Mm. Psykos är, det är därför jag oftast gör inom, alltså, situationstecken, för det var ju inte en psykos.
Nej.
En psykos kommer man inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg dofter, exakta liksom klockslag, jag kommer ihåg exakt hur maten smakade, jag kommer ihåg vad folk hade på sig.
Mm.
Om jag hade haft linjer, på tal om linjer, och att de har kommit in som liksom koder, ett språk, precis. Då hade jag målat linjer på papper och lagt i en cirkel runt mig.
Som skydd.
Som skydd.
Mm.
Och det förstod jag ju då, mitt i det. Men, ja.
Men upplevde du att andra människor var hotfulla?
Ja.
Mm. För att du såg mörkret som de som omfann dem? Ja, eller omringade.
Och nu vågar jag, jag känner ju så här, alltså om det är någon gång jag ska vara helt öppen och sårbar, och ja, det är ju nu. Jag sitter ju här med er och ni vet ju det här.
Mm.
Och det jag upplevde, och med tanke också på er intervju med Sanna the Witch, så känner jag att det, alltså allt har lett fram hit för att jag ska liksom, ja, lägga det här stora pusslet. Så jag upplevde ju att jag var med om en modern witch hunt.
Mm.
Och det kan ju låta i någons öron helt bara, men va?
Mm.
Men jag känner det så starkt, så att liksom läka ett witch wound som vi många har kring att vara i vår magi, dela våra gåvor, våga vara sitt autentiska jag, våga knyta an till naturen, följa intuitionen. Alltså, ja, det är ju det.
Påverkar det din känsla för andra människor? Och hur kan du känna kring det idag?
För låg du på sjukhus under den här tiden?
Precis, det var en akut psykosmottagning.
Mm.
Och ja, när jag var i det på det där stället så kände jag ju att, nej men jag bara var i en form av skydd. Jag, ja, jag bara skyddade mig. Och ni vet, det var liksom allt möjligt. Numerologi, kunde börja läsa i kortlekar. Alltså, tecken. Det var så, så, så intensivt. Och jag klarade det. Jag klarade att komma ut det bara genom egen kraft. För vad som händer är, när saker går så fort och inom vården används medicin, när medicin inte är medicinen egentligen, så blockerar ju det hela systemet. Så att jag kände ju när de gav mig medicin, för att den enkla liksom, lösningen för dem, det enkla svaret var ju, du är paranoid, du är bipolär, du behöver äta alla de här medicinerna. Och jag kände ju, när jag fick det första pillret, så kände jag hur det gick in i kroppen och började blockeras. Jag kände hur det vandrade ut i kroppen.
Mm.
Så att sinnena var ju så förstärkta, för jag såg ju allt i högupplösning. Så allting var ju förstärkt. Och det kunde jag ju känna när jag var i det. Och sen var resan ut ur det här, att komma liksom till, säger man, på andra sidan, var ju att ja, om man tänker att det finns liksom änglar även på jorden, så hittade min mamma en psykiatriker, en man i liksom 70-årsåldern, som efter månader av att de hade stoppat i mig litium, som är, alltså det blockerade, ni vet, jag målar ju linjer som är väldigt mjuka, böljande, jag skissar ju aldrig och blundar oftast. Jag kunde inte ens skriva mitt namn utan att det såg ut som liksom en kråka hade skrivit.
Och du har ju världens vackraste handstil.
Ja, så att, för det var ju liksom som att någon hade kapat av, nej men, min connection till, ja, hela mitt väsen, hela min koppling uppåt, koppling neråt. Jag var ju verkligen
det här med en connection till själen.
Ja, precis.
Klips.
Precis. Mm. För att det som också hände var, på tal om connection och när vi skriver, så är vi kopplade till liksom, att man kanaliserar, ni vet.
Mm.
Men jag slutade prata på 5 månader. För att, ja, det hänger ju också upp med tidigare liksom, wound, att inte våga tala sin sanning, att ha blivit i tidigare liv bränd, dödad, för att prata sin sanning. Och det kom in som ett skydd för mig, för att ju mer jag skulle säga någonting, desto mer tokig verkade jag ju. Så det kom ju in som ett divine support i att nu stänger vi av här.
Mm.
Det tänker jag är så fint också med det som hänt senaste åren, nu hur du har börjat aktivera din röst.
Precis.
Mm.
Så det hänger ju ihop.
Ja.
Så det som hände var att jag kom till den här psykiatriken. Han var verkligen liksom, ja, han kom in några månader efter det här. Han hade holistiska böcker i sin bokhylla. Jag kom in där och han direkt bara, du är inte bipolär. Du är inte liksom tokig. Konstnärer, poeter, författare i alla århundraden och alla liksom genom historien har touchat vid tillstånd där liksom det som kan ses som mani, att komma in i ett kreativt flow, ni vet, det meditativa meditativa
det blir,
tillståndet.
Man hamnar ju i trans, så jag tänker, ja, den här teta i det här hypnosutstånd.
Precis. Så att han såg ju mig. Mm. Han var den första som, ja men jag kom ju till honom. Alltså precis som i en sista liksom
utpost. Som en jordängel.
Ja, en jordängel. Så att han och jag, vi tog ut alla mediciner från en dag till en annan. Och egentligen ska ju det ske en gradvis takt, ni vet, både antidepressiva och, ja, framförallt litium som är så starkt, ska ju ske jättegradvis. Från en dag till en annan, bort med alla mediciner, inga biverkningar. Och då var ju min medicin var dels att bara få den känslan att han såg mig och förstod att jag är inte galen, jag är inte bipolär. Jag är inte, och sen bipolaritet är inte att det finns någon värdering i det, men det var liksom, det stämde inte. Och det enda jag sa under de här månaderna, när rösten var helt av, ja, nästan avkapad och stängd för mitt skydd, var, det stämmer inte. Så ibland var jag som en upprepande skiva, bara, det stämmer inte, det stämmer inte, det stämmer inte. För jag förstår, det stämmer inte, det var verkligen det jag kände.
Men gud vad läskigt måste vara att du känt att du blir... alltså du måste ju känna att du blir abducted,
ja,
av, ja, för det här
av
har jag
liksom
känt.
Samhället.
Ja, nej, men det var en modern witch hunt och en witch trial. När läkare satt framför mig så upplevde jag ju att de satt, alltså ibland var det som en, alltså det här låter, men jag verkligen är helt öppen nu i att det var tillfällen när jag satt framför, ja, 2 sköterskor och en läkare och det pågick bara ett krig i ljus och mörker genom ögonen. Så jag kunde sitta och jag visste att jag är i det. Jag kan lika gärna liksom testa. Och det var ibland en kamp där man satt och tittade varandra i ögonen. Tills Någon började gäspa, tårar kom. Alltså, i bara ett energikrig.
Mm.
Och det här, alltså på det här sättet har jag ju aldrig, jag pratade ju aldrig med någon terapeut eller psykolog inom vården med det här, om det här efter. Min medicin var ju att börja förstå, okej, jag är trodd på av den här läkaren, medicinerna är ute ur kroppen, nu ska jag börja ta steg ut och vara connectad med världen igen. Och då var ju, jag att connecta med konsten igen och linjerna, det var ju det som ledde mig framåt.
Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv, så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Holy Crap-universumet än podden.
Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Holy Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är tiotals inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holy Crap Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events, men även ni får rykande färska fullmåne- och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer.
Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com. Och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella onlinekurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig.
Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
Men jag tänker, har du haft svårt sen att vara på jorden i form av att har du kunnat lita på världen?
Alltså, ja, det är ju verkligen det som har varit den stora utmaningen. Att känna att jag vill vara här. Och är förankrad här. Och jag försökte också lämna jorden i det. På det där stället. För jag förstod att i och med att min fysiska kropp var så svag. Och i och med att de var så starka och så många. Så kände jag att jag har ingen chans. Och
jag, kände in, alltså, in skräcken i det här. För att,
ja, jag med.
Det är någonting, jag vet inte om det kommer från någon film eller tidigare liv. Jag vet inte. Men bara känslan av att så här, jag är inte förstådd. De ser inte mig, de
Nej, men man
inte
är
mig.
Inlåst.
Man
alltså,
är inlåst,
inlåst. Och jag var ju fysiskt inlåst.
Mm.
Inlåst, jag fick ett eget rum. Jag är född 89. Dörrkoden var 8989. Och de hade skrivit på tavlan in i rummet. Koden till dörren. Och de hade skrivit med röd penna. Och istället för att dörr stod liksom med två R där man såg tydligt att det var R. Så var det dömkod. Alltså R:en var ihopskrivna. Så det stod dömkod 8989. Och röd penna, oftast såg det ut som olika kors. När de hade skrivit grejer eller... Alltså, och i det här, när jag var mitt i det så började jag lägga pussel.
Mm.
I att jag är på något sätt i en upplevelse jag redan har varit i. Ja. Och när jag kom till Sankt Görans psykakut första gången. Min mamma tog dit mig för att allt började med att jag slutade sova. Den fysiska kroppen började stänga ner på grund av ett beslut. Jag kände mig överkörd i mitt beslut att gå ut en sjukskrivning till 100% och bara... Oh, min själ hade ju sån längtan att vara i min kreativitet. Att ur de här bojorna som var en fyrkantig liksom, box i den här sjukskrivningen. Jag var med ena benet att vilja framåt, ena benet i ett system... Och jag hade bestämt mig 100% att jag ville ut ur sjukskrivningen precis innan den här psykosen. Men läkaren bara, nej, du kan inte gå ur sjukskrivningen. Och på något sätt, jag var så svag då för att toucha vid att vara nedstämd. Det kanske många liksom har känt. Och så kan man slänga sig med ord i så här, ja men jag känner mig deppig.
Mm.
Men i slutet av 2018, början 2019 så förstod jag verkligen att alltså, en klinisk depression, alltså en själslig verkligen själsdepression där jag tappade färgseendet. Från att börjat se livet i så hög upplösning. Där 2017 när jag började hitta tillbaka till mig själv. Då, ja, min kappa som är beige var liksom grå.
Mm.
Så den fysiska liksom, kroppen började stänga ner. Och jag var så svag när hon tog ett beslut över mitt huvud. Fast jag hade tagit den lilla kraften jag hade kvar. Som är så här, jag vill på min själsväg. Men drogs tillbaka. Mm. Och den natten fick jag som en panikattack och slutade sova. Så jag sov inte en minut på 3 veckor.
Åh herregud.
Alltså inte en minut, för mitt hjärta började slå så fort att min puls var uppe i 190.
Oj.
Då mätte det och den gick inte ner. Alltså jag ringde ju själv akuten för att jag så här, mitt hjärta hoppar ur. Alltså pulsen var så hög och jag började gå hemma. Alltså kroppen började stänga ner men också koppla upp och jag började gå i liksom olika...
Men du började ju lämna kroppen då.
Precis. Mm. Ja, och jag var... Ja, precis. Och jag började gå i olika som symboler hemma. Så jag hade som en form jag gick i lägenheten. Och då medan jag gick så var det som att jag laddade ner och kom på... Ja.
För jag tänker om man inte sover, det är ju... att sova är ju väldigt grundande.
Precis. Nej, det var ju helt... Alltså jag flög
inte,
upp.
Jag tänker att du var inte i kroppen överhuvudtaget.
Nej, precis. Nej. Och det fanns ingen chans att ens sätta mig med... Alltså det gick... Det, så att jag var i ett tillstånd som var... Ja, det var något mellantillstånd. På väg mer uppåt. Och sen när jag kom till Sankt Görans för första gången så kunde jag verkligen känna att... alltså jag hade ju så starkt motstånd i mig. Mamma ville ju bara ta dit mig av rent hjärta i att hon ville få sömntabletter.
Mm.
Bara det. Sömntabletter i liksom akutläge. Men det tog ungefär 3 timmar för mig att ens gå in utanför porten. För att
du visste någonstans.
Jag visste. Och jag kände att mitt ljus var så svagt. Och jag visste att om jag går in där då... Alltså det är ett steg närmare att vara inlåst. Så jag kom in i receptionen efter de där timmarna. För det gick liksom inte till slut. Och när det här pappret som var i receptionen togs fram. Så var inte det liksom... Det jag såg var inte ett papper som var ett vanligt utskriftspapper i nutid. Utan jag såg ett medeltidskontrakt. Så jag såg liksom... Det var som ett grönt papper med, ni vet, den typen av skrift. Och jag skrev på och jag bara... Jag har skrivit på ett kontrakt.
Det låter som att dina tidslinjer också gick ihop.
Ja, precis, eftersom jag var i nutid och andra i rummet, patienter som var i väntrummet. Jag såg saker, jag kände hur andra känt i det där rummet. Saker som har kastats i taket. Alltså jag kände alla energier. Och det förstod jag ju i det. Och ändå behövde jag in i nästa rum, i nästa rum. Och sen totalt under den här perioden, innan jag kom till den här psykosmottagningen, så var jag på Sankt Görans 3 gånger. Hamnade i samma rum 3 gånger. Men om man spolar fram då till det jag berättade att jag träffade då den här psykiatriken, medicinen togs ut. 2019, hösten kom, jag hade börjat grunda mig. Jag liksom kände att, gud, den här världen, nu kommer tillbaka. Jag har börjat komma tillbaka till en värld nu där jag känner mig trygg. Även om det pågick grejer i den världen där patienter från det här stället där jag var inlåst på kom i min sfär där jag bor. Kom och gick, även på vanliga ställen som ICA, så dök de upp som testade liksom min... Ja, så jag kände mig inte säker. Och jag fick ju verkligen öva på att hålla mig själv och försätta mig liksom egen trygghet. Och det var genom att börja träffa vänner igen. Jag började dejta igen. Jag började måla, jag började äta, sova, alltså... Ja, för jag var ju så trodd på av den här psykiatriken och hade honom i ryggen. Och jag förstod att jag är inte galen. För på det här stället jag var inlåst på kunde det vara personal som bara, du är paranoid. Du... Alltså de sa det till mig.
Men gud.
Så hösten kom, i oktober så var jag med om den finaste kärlekshistorien hittills i livet. Där jag träffade Erik 2019, samma år, ett halvår senare.
Och vad hände nästan 9 månader senare?
Ja, nästan 9 månader senare, ja.
Mer eller mindre.
Ja, men ungefär 1 år senare så kom ju älskade Elise.
Mm.
Och det var så fint för vi träffades oktober 2019. Och sen så Rosanna, vår gemensamma vän, jag var på healing ett halvår senare i maj 2020. Och vad jag inte visste då var ju att jag var gravid när jag var på healingen. Och efter sessionen så sa jag till Rosanna, men jag har sett ett barn. Det är en sån solstråle, en så guldlockig varelse. Så jag skrev ju upp i min bok direkt efter sessionen, bara, jag har träffat mitt barn.
Mm.
Och vi hade bara någon månad tidigare i april sagt att vi var ihop. Även om vi hade mötts liksom, på hösten innan. Och ja, några veckor senare så fick jag veta att jag var gravid med Elise. Och allt som hade lett fram till att jag liksom tog det graviditetstestet. Ja, hon hade verkligen bara, nu kommer jag. Och det är så fint, för det är en av hennes grejer hon säger nu. Hon bara, här kommer jag. Här kommer jag. Nu kommer jag.
Hon bara, jag har inte tid att vänta. Precis. Så nu får ni träffas så att jag kan liksom färdas in i den här fysiska formen. Mm.
Så jag vet, nu när jag pratar om det, så det var vid ett tillfälle som, då hade ju vi connectat. Och vid ett tillfälle så skickade jag i vår grupp att det var så hög frekvens i mitt vitrinskåp. Glasen bara vibrerade.
Du skickade en video och hela all porslin i hela skåpet stod och vibrerade. Mm.
Precis. Och det slutade inte. Mm. Alltså det var så hög vibration.
Ah.
Och ni vet, det är kvällen där Elise liksom blev till.
Ah.
Så hon bara, här kommer
hela
jag!
Hela lägenheten.
Precis.
Oj,
så att det var så fantastiskt hur hon började komma in i livet och min graviditet. Var så fantastisk, jag var så jordad, så grundad. Alltså när jag blev gravid ett år innan hade ju det här pågått på det jag delade för bara en stund sedan. Så att hur livet kan skifta och att få bära ett barn från att tidigare också under vissa år varit väldigt mycket i så här hormonobalanser och fått höra från läkare att du har PCOS, du kommer ha svårt att bli gravid. Och så bara få den informationen i knät. Och inget mer. Och det var ju innan så många pratade om det här. Så min känsla av att kunna ens bli gravid. Jag hade inte min mens på flera år. Att liksom jag hade bara på ett år hade min kropp harmoniserats och balanserats. Och var redo för att
ta emot ett barn.
Mm. Så hela graviditeten var så fantastisk.
Vi hade ju liknande graviditet. Jag kände också så från dag ett att det var bara en total grundning. Visst att jag mådde lite illa till från första, de illamående veckorna. Men sen var det bara som en dans.
Ja.
Graviditeten.
Det var ljuvligt. Och bara få connecta med henne och meditera och magen och liksom känna hur hon, ja, det var sån connection. Så att graviditeten, och sen kom hon på ett så fint datum, andra 2021. Klockan 02:07 kom hon. Och graviditeten hade ju varit fantastisk, och min intention kring förlossningen var ju också att liksom skapa ett space där hon och jag gör det här tillsammans. Och Erik var världens finaste stöd. När barnmorskor kom in i rummet från andra liksom rum under den natten och kvällen. Så hon sa, gud, att komma in här är ju som att, oj, vad härligt här inne. För jag hade ju på mantramusik.
Ja, och du skickade den listan som jag sen också hade på min förlossning.
Och den var bara, jag satte ihop den alltså i verkarna på liksom förmiddagen innan. Så satte jag ihop, och jag tror det bara i 10-11 låtar som gick på repeat liksom i x antal timmar. Och den listan är så magisk. Och att sätta ett minne genom att ha musik på förlossningen, alltså så fort jag sätter på den är jag ju, alltså jag bara tidsreser tillbaka och bara känner den enorma kraften och kärleken i rummet. Så att jag, intentionen och mitt liksom förlossningsbrev och intentionen var verkligen att jag litar på att det blir precis som det ska bli. Om det behövs sättas in liksom, epidural etc. så är jag öppen för det, men min intention är att det ska vara så naturligt som möjligt. Och det blev så. I sista delen så använde jag inte ens lustgas, utan det var bara ren liksom urkraft. Och jag fick vara med och ta emot henne, och hon fick komma på mig direkt, och jag såg ju inte hennes ansikte och ögon direkt, för att jag hade ju verkligen sagt att hon ska upp på mig direkt, hud mot hud. Det är de här liksom golden hours, och jag kände det så starkt att det är så viktigt att hon får vara på mig. Vänta med alla undersökningar, vänta med att klippa navelsträngen. Men Erik var på min vänstra sida, och när hon låg på mitt bröst så bara öppnade hon sina ögon och bara, alltså hennes blick in i Eriks ögon var verkligen så kraftfull. Och han sa till mig, och jag hade inte ens sett hennes ögon då, så han bara, jag har sett hennes själ. Och det var ögonen hon bara slog upp och bara, nu är jag här.
Och resan med ögonen fortsätter.
Precis. Så att ögonen och det magiska ögat och resan dit, förstår det som mamma. I och med att jag, den historien jag delade liksom precis året innan jag blev gravid. Kroppen som liksom tar lite längre tid än själen och vår liksom, den pelaren som är så stark i mig. Den fysiska kroppen var ju inte lika stark efter Ja, efter en graviditet, efter det som hände året innan, efter första året som mamma. Nervsystemet hade ju inte fått, alltså det var inte så stabilt som, men det var ju det som var meningen. Så första året var jag så i närvaro med Elise och så i stunden, men jag kämpade också med liksom min fysiska kropp i, jag menar att ryggen, att den skulle bära mig och att nervsystemet inte skulle bli triggat. Så att jag tror att mycket kom i kapp. Graviditeten grundade mig, men sen kom mycket i kapp i att nervsystemet var ju inte, det hade ju aldrig fått chans att läka.
Mm.
Så första året som mamma gick, jag fick sån support från Erik och min familj och ja, vi gjorde den liksom livsdansen första året så fint. På det bästa sättet vi kunde. Och sen mot slutet av året så minns jag att julafton kom och jag kände att så här, nej men jag har liksom, nervsystemet behöver verkligen tas om hand om. Det var så vibrerande igen. Och det är ju som ett alarm som går på i mig eftersom jag har ju varit i en puls där de inte lyckades få ner den. Så att, ja. Det är verkligen, och på tal om sår och att omvandla det till sin största gåva, det är, alltså, det är så lärorikt för mig och viktigt att, ja, verkligen min egna medicin att reglera nervsystemet, det är liksom A och O.
Mm.
Så att julafton kom första året som mamma och vår första liksom tid. Om någon hade sagt till mig då, sista dagarna liksom på året, att ja, om 2 månader då börjar en helt ny resa som kommer innebära att allt kastas upp igen. Då hade jag ju backat.
Mm.
Fast ändå inte. Men ja, man får ju bara det man klarar av. Alltså universum levererar ju det vi klarar av. Inte mer, inte mindre. Så februari kom. Hon fyllde 1 år. Andra i andra 22. Så det var ju ännu mer liksom magiska 2 år som kom in. Och jag vet att den dagen var så fin. Hon liksom, ja, hennes födelsedag. Ballonger, 1-årsdag, liksom, vi klarade det första året. Och sen började jag se en ljusreflektion i hennes öga. I hennes vänstra öga. Och på tal om ljus och ögon och att ljuset, liksom, ljuskoderna, linjerna, att solen är min största inspiration, så var, ja, det var ju så supportat i att jag upptäckte cancern i hennes öga via att jag såg en ljusreflektion i hennes vänstra pupill. Ett tag så pågick det liksom att när hon stod i en vinkel i ett fönster när ett ljus kom in i ögat så studsade det. Och på något sätt så kändes det också så här, gud vad är det för magiskt ljus som liksom hoppar och studsar och sveper ur hennes öga. Minns
en bild du skickade på hennes vänstra öga.
Precis.
Mm. Som en liten halvmåne.
Ja. Och det förstod jag ju sen att, för man såg inte tumören med blotta ögat genom det. För det gick ju så snabbt, ett barn kommer ju gående, springandes, hoppandes. Ett fönster kommer in med reflektion och sen kommer ett ljussvep och sen var man så här, vad var det där? Så först såg det ju ganska magiskt ut. Och sen började jag, någonting i mig var så här, det stämmer ju inte för att det händer ju inte så i det andra ögat. Så då var jag hos BVC bara dagen efter hennes födelsedag, hennes 1-årsdag. Inte i samband med att kolla upp det här, men jag tog ju upp det här. Och där hade de ju aldrig sett något liknande, hört talas om något liknande. Och min intuition var ju verkligen min guide att så här, men det är någonting. Så de gjorde en lite extra noggrann undersökning där de även inte bara tittade med ett sånt verktyg rakt fram, utan de tittade även liksom ner. Och då var hon så här, men vi ser inte ögonbotten på vänster sida. Och hon, jag märkte att hon gick ut, blev lite så här frågandes. Det var ju väldigt så här oklart. Hon bara, men vi kan boka en läkartid om 3 veckor hos vår liksom BVC-läkare. Och det kändes ju inte bra, men jag bara, okej. Okay. Men då var det som att då gick jag in i, ja, att lägga ett pussel igen. Så jag var på mataffären. Och i kassan så var det strålkastare ner när vi hade betalat, jag och Elise. För jag gick direkt till ICA efter BVC-besöket. Och den här strålkastaren, på tal om ljus, igen. Jag tog upp mobilen och bara, det här, jag ser det. Jag ser tumören, jag ser det som en måne. Mm. Alltså som en fullmåne. Och började filma. För att ljuset kom så perfekt att jag bara, Elise rörde ju på sig, satt där i kassan på ICA och jag bara stod och filmade. Skickade direkt till Erik och min mamma och ja, det var en support igen. Så hamnade den här filmen hos en liksom jätteavlägsen släkting i England, i London. Och han är ögonläkare. Han fick se den filmen samma dag. Och skrev till min moster. This is retinoblastoma, it's urgent. Och vad jag inte visste då, det han såg var ju att han förstod att ögat skulle behöva opereras ut.
Okej.
Så att resan att vara på ICA, se det där, filmen spreds liksom dit den skulle. Erik hade också samma dag varit på en synundersökning och sett tecken i, ni vet, bilar i garaget med strålkastarljusen på. Han förstod att något var på gång. Så att vi båda är ju väldigt liksom, alla tecken runt omkring var extremt tydliga. Och vi kunde även prata på kvällen i det här okända där vi började googla. Man ska ju inte googla, men vi kände oss så guidade. För just den här, att ha en ljusboll i svarta pupiller. Alltså det finns inte så mycket som är det. Vi kom ju ganska snabbt in på det som det också var. Och från den dagen till att första läkarbesöket skedde på liksom, akutmottagningen på ögonsjukhuset. Tog bara några dagar, och i ett väntrum på akuten kan det ju vara 6 timmar i kö. Det kan sitta folk med blod, och speciellt när det gäller ögon, det kan ju vara liksom jättetraumatiskt. Vi åkte dit, jag gick upp med Elise i famnen, Erik var kvar i bilen, för man fick ju inte vara fler än en i det här liksom, tiden vi var i då. Det var inte en enda person i väntrummet. Inte en enda person. Fritt fram till receptionen. Den enda personen som kan undersöka barn och ögon jobbade den söndagen. Vi kom in till honom. Jag höll liksom Elise, min lilla ettåring. Han undersökte henne. Jag berättade vad vi hade börjat förstå. Han bekräftade också det, men sa ju såklart att vi kan inte vara säkra, men nu är ni här och det är så bra att ni är här. För han såg ju också det jag såg. Och från den dagen till att vi stod i hissen på liksom Astrid Lindgrens barnsjukhus upp till barncanceravdelningen var ju bara någon vecka. Läkaren som vi fick där och träffade, som jag kände att Elise så starkt hade kallat in, var en kvinna som sa, jag har mina vingar över er. Och vi bara var i liksom total närvaro i att vi är här. Alltså ingenting existerade ju utanför. Vi var där, vi höll henne. Hon har ju verkligen, och det tror jag ju med alla barn. Alla barn kommer ju in och väljer precis de föräldrarna som ska vara med på deras resa och hålla space. Så att hon har valt mig och Erik i det här livet för att just gå igenom den resan med henne. Att ha den här, tror ni att det kommer bli bra? För det jag delade innan med att det ljusa liksom vann. Och nu ser jag att ni blir så rörda och jag är så... Ja, men alltså... Att ha... Livet hade verkligen förberett mig på att ha tron på att det kommer bli bra. Så jag hade aldrig i mig att ens tänka hon kommer dö. För det var ju risk för hennes liv. Så läkaren pratade ju i termer som för hennes liv. För hennes liv så behöver vi göra det här. Och första planen var ju att gå in intravenöst via ett kärl från ljumsken med jätteavancerad teknik. Och gå in liksom via ett kärl upp med en, någonting upp i ögat, in med cytostatika för att se om man kan krympa tumören. Och vi var med på den planen. Det kunde finnas chans att hon fick viss liksom syn kvar på vänster öga genom den metoden. Och det var hela planen att liksom, man visste ju inte. Det är ju såklart att det finns risker med att gå in och in med cytostatika i kroppen, i en så liten kropp. Alltså man vet ju inte hur kroppen svarar och om ens tumören svarar. Så, och hur många gånger det skulle behöva göras. Så det var planen, och det skulle ske bara några veckor senare från liksom att jag var i första steget i det här och att vi upptäckte det. Och den processen att liksom hålla glädjen runt henne ändå, att vi dansade hemma. Liksom vårt, hela livet vändes upp och ner. Att från en dag till en annan så liksom blir livet på ett helt, helt annat sätt. Men att hon dansade, vi sjöng, hon märkte ju, alltså vi var så närvaro.
Hon hade inte ont.
Hon hade inte ont. Mm. Och det som är så fantastiskt är att känna är att hon var ju född med det här. Ja. Det var inte genetiskt från oss, men det var en spontan mutation. Mm. Så sakta men säkert under hela hennes första år så hade ju tumören växt, vilket gjorde att synfältet hade ju minskat och minskat och minskat, och hjärnan är ju så plastisk. Så att hennes syn, alltså hjärnan är ju så plastisk även för oss, alltså vuxna. Och för barn då, förstå att hon, Alltså hon visste ju ingenting annat. Och sakta men säkert, ja, krympte den delen av synfältet. Men det påverkade ju inget i hennes motorik. Ingenting, snarare tvärtom. Hon gick när hon var 10-11 månader.
Mm, hon var ju så tidig.
Hon var så tidig. Ja, det är verkligen här. Här kommer jag! Nu ska jag komma här! Nu ska jag fram.
Men hon gick väl om att typ 8-9
månader? Ja,
då
började
jag tror hon. Ja. Typ 14-15.
Ja, ja. Nej, men Elise har ju med sin lilla Aquarius sol, sin skorpion, ascendent och vågmåne, så har hon ju ja, hon har ju ett så stort uppdrag här.
Mm.
Så att planen var ju att ögat skulle få vara kvar. Alltså det hennes första öga skulle vara kvar. Men jag sitter på biblioteket en dag i Sickla. Hade tagit en stund för mig själv i den här resan. Elise var med min mamma och med Erik. Och så sitter jag där. Och då ringer läkaren. Är du med Erik? Nej, Erik är inte här. Jag är inte hemma. Ja, det här kan inte vänta. Jag måste ta det här med dig nu. Sitter du ner? Ja. Det har skett en dramatisk förändring och vi måste drastiskt förändra vårt beslut. Vi kommer behöva operera bort hela ögat. Och jag kommer aldrig glömma hur det kändes. Det var som att någon sköt en kanonkula och hela världen stannade. Alltså jag flög bakåt, inte fysiskt, jag satt kvar på stolen med hela mitt hjärta. Alltså det var som att någon bara tog en kanonkula och ja, siktade rakt på hjärtat. Och jag fick som en rekyl i mitt system. För det är ju så onaturligt, alltså bara den, att höra att ens lilla barns öga ska opereras ut och se framför sig bara ögat ut. Jag såg ju inte då ögonfransarna är kvar, tårkanalen kommer vara kvar.
Mm.
Det var ju mer bara, alltså det här ögat plockas ut.
Och att någon ska gå in och liksom
ta någonting.
Ja. Ta någonting från ditt perfekta barn.
Mm.
Ja. Som mamma då att tillåta det.
Ja. Så i det, att vara i det praktiska och typ anteckna liksom vad han sa, för jag ville ju berätta, alltså jag anteckna medan jag var i känslan, och jag kunde också säga till honom, jag bara, vet du, får jag bara ta några andetag, det här, jag måste bara andas lite. Så jag tillät mig vara i den där liksom chocken, alltså totala chocken. Och så ringde Erik, han var där på några minuter, hämtade mig. Vi satt kvar i bilen och pratade och bearbetade det här. Och sen var det ju upp till Elise igen. Hålla henne. Det som jag hade gjort hemma var ju också att jag hade skapat som ett healingbord. Så, alltså som ett sacred space, ett altare mitt i hemmet. Mitt på köksbordet hade jag liksom, varje dag hade jag blommor, det var frukt, det var hennes regnbågsleksaker i trä, det var kristaller, det var hennes guldhjärta, det var hennes namn skrivet, det var linjer. Fjädrar, alltså det var som att där bordet var så, ja, det var verkligen ett healingbord. Och så från den kontrasten, sitta på biblioteket, sen hem, dansa med Elise, bada med henne. Hon var så skyddad i att, alltså det var sån, ja, övning och prövning i att vara i alla känslor och tillåta dem, inte stänga av någonting, att till och med sitta i telefonsamtal med liksom operationsläkaren och säga att jag behöver bara andas lite grann.
Mm.
Ja, livet har ju verkligen förberett mig på att använda verktyg. Så planen ändrades helt. Och det här fick vi ju veta då i början på mars. Och sen senare, ja, samma månad i mars, så vaknade hon upp i nymånen på fiskarnas, liksom i fiskarnas tecken, utan sitt vänstra öga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och operationen, sa läkaren, hade gått utmärkt. Det hade inte kunnat gå bättre. Hon hade inte haft ont. Vi fick ett eget jättefint rum högt upp i den här byggnaden där vi också såg kvällen, liksom, kvällens solnedgång och även morgonens liksom, soluppgång och solnedgång. Det var så vackert. Och vi kände oss så hållna. Och, ja, att hålla sitt barn. Hon sov på mig hela natten. Ögat var inte med längre. Hon var inlindad helt liksom, i vita filtar. Hon sov på mig. Vi var där. Vi hade klarat det steget. Ja, det var verkligen så. Alltså, man kan inte vara i något annat än nuet. Mm. Så det var bara steg för steg. Nuet. Och vi fick ju komma hem samma, alltså dagen efter. Och den dagen, hon hade ju varit i narkos, nedsövd och opererad. Alltså en jättestor operation. Och samma kväll så var det också den här energin. Här kommer jag! För hon bara fick sån enorm energi den kvällen vi kom hem. Där hon bara lärde sig hoppa upp och ner i soffan. Hoppa upp och ner och hoppade nog liksom 11 000 gånger upp och ner för soffan. Så hon bara, ja, nu är det borta. Nu ska vi framåt. Så hennes energi och att hinna kapp med den var ju liksom, det var ju verkligen vår prövning det förra året i att reglera oss själva och att förstå att man också väljer in en partner och att hon har valt in föräldrar som också kompletterar varann i att hålla. Ja, men jag hade ju den här ljuspelaren i mig att, ja, men allt kommer bli bra. Jag såg liksom.
Tänk vad hon måste känna sig trygg med er.
Ja, precis.
I att hon kan vara fortfarande i total närvaro och i sån glädje. Trots att ni, alltså den oron ni egentligen kände.
Ja. Och det var så fint att följa er under den här resan, för att jag minns att jag var så imponerad av ditt mod och din styrka och allt du kunde hålla. Även om såklart att det låg så mycket sorg där i också och att du verkligen var i sorg, men hur du bara stod där som en sån jäkla force och bara höll hela familjen.
Något som också kom till mig nu är att känslan av maktlöshet som du hade när du var själv inlagd och att nu får du få vara liksom lejonmamma åt dig själv fast i form av Elise. Det är också en fin liksom cirkel i det.
Så det var just det som var, nej, men att ha tro och tillit och våga stå i det helt okända och ändå känna att allt kommer bli bra. Det var verkligen ett mantra. Och hur jag i mig själv kände att min intuition bara gick in. Hur hjärtat visade vägen i att, ja, men som ni vet, jag öppnade ju upp. Min energi i den fysiska kroppen hade jag ju egentligen inte energi att ens skicka ett sms. Men även på sjukhuset, i bilen, hemma, i stunder liksom när jag hade space. Jag kunde sitta liksom i badkaret eller på toaletten, bara på toalettlocket och gå in en stund för att veta att så här, jag behöver skapa en ljusbubbla runt oss, runt Elise, runt mig och min familj, där människor runt om oss som jag vet att vi har kallat in i livet, ja, men som er två, skyddet liksom och supporten här på jorden och above, att skicka ut och skapa den här ljusbubblan och healingbubblan i allt från att klockan 11.00 opereras hon. Alltså, alla hade ju henne i sitt hjärta och sina tankar. Det köptes liksom kristaller som vänner hade i sina händer och mediterade under hela den här perioden med Elise. Alltså, Elise och tanken på Elise och hjärtat, att Elise var i människors hjärtan. Alltså, det gjorde så enormt stor. Nej, men det skapade en så enorm kraft och den här healingbubblan. Och jag vet ju att du, Matilda, var ju på Costa Rica under den här perioden. Och hur du så vackert hade liksom, ja, men som en liten healingceremoni och Alltså över hela världen så fanns Elise med hos folk. Även människor på Instagram som följer mig liksom från andra delar av världen som var så inblandade och engagerade och berörda och inspirerade av ja, Elise som väsen och som person. Och som, hon var så liten, men alltså hennes hjärta är så stort och hon har den här magnetiska kraften. Alltså hon har ju redan börjat hila genom att hennes bortopererade öga är med cancerforskningen för andra barn. Så hon har ju redan börjat göra liksom sitt mission, men hon har ju börjat redan, ja. Så att hon är här för att uträtta något stort och gör det både i det stora och det lilla är så tydligt. Alltså bara vi är i lekparken så öppnar hon upp för konversationer och föräldrar dras till henne, andra barn dras till henne. Hon är helt, alltså hon är så i sin sanna magnetiska essens. Så att jag och Erik är liksom, ja, vi är föräldrar, men vi är liksom spaceholders i Guardian of her essence. Alltså att hålla space för henne, att hon bara ska få, ja, gå genom livet och vara så liksom hållen i att vara sitt fulla jag. Det är ju vår uppgift. Och hon är ju vår största lärare. Det är ju inte vi som lär henne. Mm. Utan hon lär oss. Och vi allihopa påminns av varandra i remembrance. Att vi, ja, vilka vi är och varför vi är här. Och det större perspektivet och tacksamhet och kärlek. Och det finns en sån gåva i den här mörka, liksom. Ja, att ens lilla barn får cancer. Det är bara liksom 5-8 barn per år i Sverige som får det här.
Ja, det är...
Och att det finns gåvor i det.
Men som du sa också där, det fastnade vid, som du sa, att man får ju bara det man klarar av.
Ja.
Då tänker jag, tänk vad stark du är. Vilken stark själ som har valt de här utmaningarna.
Mm.
Vilken styrka.
Ja. Så resan med Elis öga var ju också på ett sätt att hämta tillbaka själsdelar som säkert har blivit utsplittrade över så många livstider.
Mm.
Det här när jag pratar om witch wound och att inte kunna stå i sin kraft. Jag fick ju verkligen använda min kraft och det var ju inget jag kan ha läst. Jag har inte läst om det i böcker, jag har inte hört om det i poddar, att skapa ett healingbord, ett altare för henne. Att, alltså, men jag bara visste exakt, jag visste att jag skulle köpa gula blommor där, jag visste att jag skulle lägga den där. Vi hade linje med oss på sjukhuset, vi hade kristall. Alltså, hon fick hålla jättemycket kristaller, vi klappade och pussade träd, hon fick connecta med blommor. Allt det som hon, alltså, bara, hon fick bara vara med alla sina sinnen. Musik var så viktigt och där kom ju light language in i hennes liv, i det här livet, för första gången in. För det finns en fantastisk kvinna, en svensk kvinna som heter Jennifer, som har ett stort konto på Instagram, Guerock. Och hon kanaliserar light language och är liksom en elva i skogen som bara lever sitt totala, autentiska, magiska liv. Och under resan med Lis öga, när vi var mitt i allting, för även om ögat opererades ut, så visste vi ju inte då, i och med att det tog så många prover, om det andra ögat var risk för att få samma.
Mm.
Vissa barn som får det här i Sverige, båda ögonen drabbas och båda ögonen opereras ut. Att man blir helt blind.
Mm.
Och den rädslan fanns ju. Men det var så fint det jag touchade vid, att man kompletterar varandra. Att man väljer in en partner och en person att gå igenom livet med i vissa liksom händelser i livet. Och att Erik kallade in oss. Vi kompletterade varandra. Jag hade ju den här ljuspelaren, tron att det kommer bli bra. Erik vågade ju gå in i, ja, det mörkaste mörka. Så han hade ju liksom, han såg ju hennes begravning.
Mm.
Medan jag var i motsats, så det var verkligen hela spektrat. Och Elise i mitten och regnbågar och ja, hela spektrat. Att våga känna hela spektrat.
Mm.
Och light language kom in genom att jag hittade den där filmen på Jennifer när hon kanaliserar en fantastisk liksom hjärtfrekvens. Och visade den för Elise varje dag. Och det finns filmer på när Elise tittar på den här filmen. Tittar på någon sjunger. Hör liksom sången och tonen och frekvensen.
Kan du inte spela upp den?
Alu 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 e kai to nai nakatandai kai Alu 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 e kai ti dai wakatandira kidakai no koi Alu 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 e kai ti nai wakatankana
Så vacker.
De healingfrekvenserna och den liksom hjärt, ja, den hjärtöppnande, den liksom musiken, de koderna var så otroligt läkande. Och att Elise, alltså hela hennes ansikte bara lös upp så fort hon fick tona in och lyssna. Och hon var helt mesmerized av Jennifers energi. Och ja, hon kom ihåg så mycket i den frekvensen. Så att Elise är här för att, ja, hon har ju varit en sån katalysator i att följa sin högsta väg. Dels sin egen, att hon har liksom, hon är på sån speed. Och även för mig, att följa min själsväg. Och det som var så vackert var att i den här vevan så var jag på min första kapp-session med Julia på IM. En liksom one-to-one. Det var mitt i det här. Och det som hände var ju att min röst öppnade upp sig. Så att det hördes till övervåningen. Så på tal om Navid så satt ju Navid där uppe. Alltså, vad var det som hände? Vi hörde. Och när de tonerna kom ur mig. Dels kände jag så liksom hem. Ja, men det var som att komma hem och jag kände igen det så mycket. Samt som jag vet att jag också tog mig för munnen. Var det där jag? Kom det ur mig? Och det som är så fantastiskt och som jag vet att Elise är här. Det är ju att, ja, påminna mig om att tala min sanning. Och leva min sanning. Och använda min röst. Och barn renar ju sig så mycket genom att använda sin röst. Och det gör ju vi också. Och att lösa upp liksom blockeringar som har suttit så starkt i halsen. Och vilket det gör för många kvinnor. Att våga liksom öppna upp den kanalen. Som både kan använda sig att aktivera. Och att rena. Och att, ja. Så allt det här har också kommit in i en renings process och service att connecta med just liksom light language, sound, healing, frekvenser. För Elises största gåva, förutom, ja, alla gåvor, alla hennes sinnen är så otroligt förstärkta. Dofter, hon kan ju höra saker på håll och bara, det där är ett flygplan kommer nu, och hennes röst, hon pratar ju flytande. Det hörde ju du här om
helt otroligt
veckan när hon bara, jag vill ha en annan pensel. Så står hon och målar på landet i skärgården. Och så står hennes lilla kusin där som är på sin resa. Och han är ju lika gammal som Elise. Men han säger ju ingenting. Och hon banar liksom vägen. Mm. Och har även gjort det för mig. Så att det som har hänt senaste året, vilket har hjälpt mig så mycket. Dels kom, ja, kapp in i mitt liv förra året. Och jag kände att förra året var en sån, ett sånt fint verktyg. Att något, en process som kanske skulle ta flera år. Kunde jag liksom speeda upp med kappen som en renings- och aktiveringsprocess. Och att jag började sjunga och även ut i ett rum och med andra kvinnor, och hur andra kvinnor öppnade upp sin röst genom att jag sjöng. Det började ju öppna upp portaler. Så att genom rösten och genom att prata, genom att skriva, genom linjerna, så öppnar ju det upp liksom portaler. Ja, hjärtportaler i den här världen. Så jag vet ju att jag är här för att jag lämnar fysiska avtryck, alltså att det finns linjer, liksom kosmiska koder, light language, kanaliserade.
Vill du berätta lite om linjer? För just nu när vi sitter här och poddar, så är det ett jättefint paket här som du slagit in. Som jag och min man ska ge till hans syster som gifte sig den 7/7/2023. Vilket också blir 7, så det blir 777-portalen.
Mm. Det är så magiskt att de gifta sig. De har ju valt. Ja, det är ju Sirius Gateway vi är inne i nu.
Ja, och jag har en linje hemma. Så berätta lite om, vad gör linjerna? Vad för de med sig in i ett hem?
Någonting som kommer till mig nu, för att knyta ihop liksom historien nu med också linjerna, är ju att vilket jag också känner känns fint att dela, är ju att Elise har ju en linje på sitt öga. Hon har ju fått ett nytt magiskt öga. Hon fick en protes som är helt handmålad efter hennes öga. Det rör sig. Det, hon har tårkanalen kvar, fransarna är kvar. Man ser inte att det är ett, alltså hennes andra öga här i livet. Så vi har ju verkligen gett henne space och gåvan och ett språk och ett förhållningssätt och ett sätt att dansa med det här nya ögat genom att säga att det är hennes magiska öga. Så hon säger själv att det är hennes magiska öga. För ögat, när man får en protes och har gått igenom liksom en ögonoperation där ögat måste opereras ut, så det är inte så att, som att det är en rund boll som liksom sätts in bara, som är statisk. Utan ögat rör sig, ögonen är ju parkopplade, så när vi rör ett öga rör sig, alltså följer det andra ögat med. Och det gör det även för Elise, för att tänk mer som en snäcka, att protesen är som en snäckform, och bakom snäckformen i själva hålet så är den, fäster den runt en kula som är inopererad, som parkopplas med höger öga.
Wow.
Så att, det, att vi lever i den här världen, att hon har en protes, och att anledningen till att ögat helt opererades ut var att tumören låg så nära synnerven att risken var för stor. Man tar inte den risken för så små barn, att riskera att tumören, cancern, sprids ut via synnerven i kroppen och att cancern sprids. Så läkaren sa ju också det, hon som sa, jag har mina vingar över er, att om det hade gällt hennes barn så hade hon också verkligen tagit beslutet att hela ögat opereras ut, för då är ju risken att det sprids minimal.
Mm.
Så att protesen, hon har sitt stjärntecken, jag målade en linje, hennes Aquarius, liksom med min touch på hennes öga, för jag kände att det här ögat, ska, hon måste ha något imprint på ögat, som liksom, det är hennes magiska öga. Så efter någon månad, hon levde ju livet ungefär en månad utan ett öga. Där det var bara en, ja, ögats liksom slemhinna var fortfarande i läkning. Bakom den låg liksom den här kulan. Hon var vår lilla pirat som liksom, ja. Hon dansade och det här ena ögat var borta, men alltså hennes ljus var ju ännu starkare. Så hon, vi, det var ju inte så att vi var hemma bara och liksom var i det, utan vi, ja. Jag kommer ihåg att jag var på med min syster på Djurgården och Elise var med och det öppnade upp konversationer på Djurgårdsfärjan med andra föräldrar. Och, så Elise spred ju, ja. Så det var så fantastiskt. Så att linjen sen var på ögat som målades för henne var så fantastiskt, för första gången hon fick hålla i sin protes. Så höll hon den, fick känna och se linjen. Sen sattes protesen i och hon bara ställde sig ut med armarna som att, ni har ju sett den bilden, och bara, I made it. Så bara står hon där, så på stopp. Första bilden att bara ut med armarna som så här, jag fixar det. Så att linjen är där, och det som händer med ögat nu är att hon, barns ögonhålor växer ju, så varje år nu ska hon få en ny protes som liksom är anpassad, för den är ju gjuten i nedsövning, så har den ju en form gjutit, så att ögat är ju precis anpassat efter hennes form.
Så fint.
Precis.
Mm.
Så att varje år när hon är liten får hon ett nytt. Och då känner jag ju att det ska komma in en ny linje. Så jag ska gå igenom alla hennes stjärntecken. Alltså hennes rising och moon ska hon få på. Och sen känner jag även evighetstecknet. Och det kommer ju vara några år av liksom en samling av de här små ögonen.
Fint att samla. Får du dem efter operationen?
Precis. Och det var så fint, för hon har kallat in precis i Divine Support människorna som har hållit space för henne på hennes förskola. Så hon har haft två konstnärer och två superspirituella kvinnor. Varav en kvinna heter Ariano från Brasilien, och hon och hennes man har ju varit på liksom ceremonier i djungeln i Brasilien och shapeshifting och allting. Och det har ju vi kunnat stå och prata om.
Mm.
Och då är Martin, som Elise verkligen avgudar, är konstnär och helt fantastisk, och Eva också, och sen Farsane och hela gänget. Och han frågade mig, han vågade fråga, för att han vet ju att jag också är konstnär och målar, och han var så här, kommer ni spara ögonen? Det frågade han bara för några veckor sedan. För det kan ju nästan låta lite så här konstigt kanske i någons värld, men jag är självklart, det ska ligga en liten ask, och så ska hon ha alla de här liksom symbolerna på ögonen, hennes magiska ögon.
Mm.
Det är liksom en del av hennes resa, på samma sätt som den här boken jag har med mig. Jag skriver ju dagbok för henne, till henne, som hon ska få när hon är stor.
Det var det man fick höra lite där i början av avsnittet.
Aha, ja, ni spelar in. Mm. Den samlar jag ju texter till henne, och det var ju ända från när hon föddes till nu. Så att det är liksom att, ja, hennes historia. Och jag har ju flera böcker i mig där det här kommer vävas in. Jag känner att det är, ja, det är liksom, det var en ny början förra året med ögat. Och det är även en ny början nu. Så linjerna ögat, resan hit och resan innan det och liven innan det. Och nu är jag ju här. Det är så fint för att jag berättade ju det för dig, Amanda. Att den linjen som jag kanaliserade för Linus och Johanna då, den kom igenom igår kväll. Och ibland har jag ju, känner jag att jag har en linje som ska ut eller linjer. Men så är papperna slut. Så att jag har ju tagit en baksida på ett annat verk. Och den linjen på baksidan är en svart linje som känns så stark i energin. Jag fick till med att det är verkligen en så stark liksom, hållande energi i ja, att gå in i ett äktenskap. Att liksom få den extra supporten. Och sen kom det igenom en mörkbrun linje som ja, verkligen symboliserar liksom, livets dans, kärlekens dans. Balansen, feminin, maskulin energi. Så att det linjerna gör när de hänger på väggarna och det du känner hemma och dina två verk väntar ju på dig. Att få börja känna in. Och även dina två liksom, nästa verk. Det är ju verkligen inte bara streck på papper.
Nej, det är så mycket. Men det är ju ett ljusspråk på papper.
Precis.
Och det är jättemycket. I all konst är det ju healing. Men det här är ju ljuskoder av. Av en, ja, det går nog inte att beskriva den frekvensen. Men det känns väldigt mycket genom din konst.
Och det är som att det pusslet har lagt sig att förstå. Ja. Eller koppla in och tona in till vad linjerna. Vad de symboliserar och vad de skickar ut. För jag kände ju det när de kom in till mig 2017. Och jag var med om en natt när det var ett meditativt tillstånd. Alltså jag bara kopplade. Jag hade inte det här språket ens då, att prata om att vara en kanal eller meditativt tillstånd. Alltså det kom ju sakta men säkert. Hela golvet, en hel natt, jag var helt uppslukad. Och hela golvet fylldes av första liksom svepet i en download. I att, ja, jag hade nog målat 60 verk den natten. Och var uppe hela natten. Och jag hade ju aldrig hört light language då. Det var ju inte först 2 år senare jag ens hörde ordet light language. Och då var jag på en fantastisk shiatsu-massage hos Mario. Ni känner ju nog till honom. Det var första gången jag var med om att vara i connection. Alltså att portalen med linjerna var så enormt stark. Så alltså, den fysiska kroppen, att grunda den och komma ner i den för att kunna vara en klar kanal. Vi är ju liksom, ja, våra kroppar, våra mänskliga kroppar, våra själar som har den här mänskliga upplevelsen. Vi är ju liksom en vässel. Och då hade kroppen liksom jobbat sig igenom i alla punkter som var så ömma. Efter liksom några månader som, ja, första tiden som mamma. Massagen pågick i 90 minuter. Och sen började mina händer forma sig. Alltså som att jag hade 4 fingrar. Jag började göra linjer i luften. Rakt uppåt bara öppnades en portal. Allt blev verkligen ett. Alltså det var verkligen oneness. Och jag har aldrig känt så stark. Ja, oneness, kärlekskänsla, alltså det var helt, ja det var verkligen en kosmisk portal som öppnades, som visade att linjerna, jag, portalen, allt var ett och samma. Så jag började ju leka med det och dansa med händerna i luften och måla linjer och mina händer började liksom klappa mig i ansiktet. Och det var liksom min stjärnfamilj som ville liksom connecta och tårar kom och skratt och det enda jag kunde säga då var: jag älskar er, älskar er, älskar er. Tack, tack, tack. Och det var första mötet så med linjerna. Och sen, ja, den här ascension process och spiritual awakening. Och det vi har touchat vid, att det går så fort nu. Det går så fort nu. Och vibrationerna som kommer in och ljuskoderna. Och vad linjerna, ja, ska ta mig. Och det som pågår nu i livet. På tal om att livet är en spiral. Om någon hade sagt för ett år sedan, kommer ditt barn gå igenom en resa med sitt magiska öga. Hon kommer få cancer, ögat kommer opereras ut. Om 1 år så kommer ni separera. Då kommer er liksom kärlekshistoria som en kärleksrelation just nu ta slut. För 2 veckor sedan i nymånens energi, i tvillingarnas energi, så valde vi att liksom, ja, gå våra olika vägar. Och då förstår jag att i det, livet har ju förberett mig på det. Och jag höll Lis och ljusbubblan kring hennes resa och vår resa. Och nu sätter jag in liksom allting för mig. Så att allting kommer ju till full circle i att, ja, vi är ju i en spiral. Och att höja vårt medvetande hela tiden, det är ju den resan vi är på.
Mm.
Så jag känner senaste 2 veckorna, det tog ju bara slut för 2 veckor sedan, 13 juni. Och nu är vi i juli och jag är 7:ans år i numerologi. Det är liksom 7:e månaden i det här 7:ans år i liksom.
7:an är ju inte ett tråkigt år. Alltså det är ju ett väldigt magiskt, spirituellt, otroligt år.
Mm. Och jag känner det, det är ju verkligen...
Power of God.
Oh.
Jag ska in i det nästa år.
Och när var du i ditt 7:ans år, Matilda? Eller vart är du nu?
2.
2.
Ah. Eller 11.
Mm.
Mm. Ja, 11 är det inte, så det är en förlängning av 1:an.
Mm. Mm. Oh, wow. Ja, 7:ans år... jag förstår ju verkligen varför jag är i 7:ans år nu. Och det är nu när nervsystemet har blivit... Alltså jag har reglerat nervsystemet på de här 2 veckorna. När jag har fått vara i en process. Elisa har varit med sin pappa i skärgården. Hon har varit på det bästa stället för henne. I och med att det kommer in så mycket ljuskoder. Och att vara grundad och vid havet är ju fantastiskt. Hon älskar att liksom vara runt havet. I båtar. I liksom plocka ägg från hönorna. Och jag har varit i processen att börja sälja vår lägenhet. Och att jag har använt... mina, alltså practical magic i att allt från att stå med en pendel över olika mäklarprospekt, vilken mäklare ska jag välja, till att gå ut i skogen, ligga under ett träd, gråta och precis just då ringer precis den personen. Alltså det har bara varit helt, ja, universum har verkligen överlevererat och den här tilliten i att nu lita på the unknown. Jag vet vad som händer nu, vi sitter i poddstudion, jag vet att det är fullmåne ikväll och jag vet att Elise kommer hem ikväll för första gången på strax över 1 vecka så ska jag få träffa henne. Och vi har den här veckan som kommer i närvaro. Och jag bara längtar efter att vi ska göra alla våra grejer. Lägga mandalas och baka bananbröd. Och sjunga och dansa och mysa. Och bara... Åh! Åh! För det har hänt så mycket för henne på 2 veckor. Precis som för mig. Så att jag hör det när jag hör henne i telefonen. Att alltså, det har hänt så mycket med hennes tal. Alltså hon är det här... Här kommer jag! Hon är... Nej men det händer så fort. Så min process, det som kanske skulle ta 5 år, har gått på 2 veckor. För att det är det här initiering, aktivering, reningsprocess. Genom ett brustet hjärta så kommer ju ljuset in. Så i år är ju verkligen en hjärtöppning på själsvägen. Och den healingfrekvensen från Jennifer som vi hörde. Nästa vecka ska jag på hennes retreat som heter Awaken the Heart Seed. Jag kan inte tänka mig någon bättre plats att liksom landa på. Efter 1 vecka med Elise, efter det här uppbrottet, separationen. Från en person man älskar så mycket. Vi älskar varandra så mycket. Men vi kan inte vara med varandra. Utan nu att släppa varandra fria. Vi liksom släpper varandra fria. Vi ska skapa en ny relation där han kommer följa sin själsväg. Jag kommer följa min. Men vi kommer alltid ha det här gyllene bandet eftersom vi har Elise.
Mm.
Och det kommer bli så fint. Vi kommer fortfarande sitta och dricka te och dra orakelkort. För han är också så öppen och spirituell. Och Elise har ju valt oss i perfektion. Men nu att våga vara modiga. Och gå isär. För att det finns liksom inget alternativ. Det är, gåvan Elisa gett oss är ju verkligen det. Mod, styrka. Och jag skrev en dikt det där året som var ett av de tuffaste åren för några år sedan. Jag känner mig som våren. Skör, stark och så modig. Alltså när knoppar börjar brista. Alltså ljuset kommer in. Det är så skört allting. Men att våga blomma ut och stå stadig i det. Men vi är ju här för att ha den här fulla upplevelsen.
Ja.
Och...
Du är sån inspiration.
Ja, du det här kommer nå ut och inspirera så många.
Mm.
Det känns så starkt i hela energin här i rummet.
Det var så fint att vi fick sitta i ett så här jättelitet trångt rum för det fanns inga rum här på Acast. Men det var ju såklart meningen för att vi skulle skapa den här känslan. Jag har suttit och vibrerat. Det känns som att vi bara...
Men det känns som att du har tagit med oss på en resa ut i universum. Vi har skrattat, vi har gråtit här inne och det känns som att man har befunnit sig i en film.
Nej men det är spacet vi skapade här inne och att det, jag tänkte på det, det är gröna väggar, hjärtats färg, hjärtchakrat och jag som har kommit in i år på liksom den shamanska vägen som hittade mig för att jag vet att jag är här på jorden. Jag har tackat ja till att komma hit. Även om jag längtar upp till liksom stjärnorna. Så har jag kommit till att verkligen vara här på jorden. Grunda ner mig för att kunna vara en klar kanal.
Mm.
Och att kunna inspirera och beröra andra. Och att det är dags nu. Och jag ja, linjerna som redan jobbar runt om i världen och ska ut till ännu mer hem, att skapa en portal för linjerna. Liksom, jag har varit i kalibrering och förberedning för att öppna upp. Så att podden kommer in nu. Och ja, under ert retreat i höstas så var det ju verkligen hela spektrat. Så här, när jag pratade så sa en av deltagarna, och jag var ju också deltagare. Gud, du är en alien. Och du låser upp nycklar i mig som jag har längtat efter. Och verkligen, jag menar, att inspirera andra till att börja låsa upp nycklar till hjärtat. Inget nytt. Inget jag säger är nytt för alla. Alltså det är ju en remembrance. Vi har ju det alla i oss. Vi måste ju bara lyfta på den här glömskans slöja i att det här större, alltså vår kosmiska, vi är liksom på en boll ute i universum. Och om man zoomar ut och står på månen, om man skulle stå på månen, så skulle vi ju se jorden. Alla vi skulle vara, vi är liksom ett.
Jag tror att det var någon, det kan vara ännu mer, men jag tror att det finns 14 000 miljarder galaxer.
Ja. Ja, vi är ju garanterat inte ensamma här.
Eller nu har 4000 miljarder. Men det var i alla fall väldigt många galaxer. Så att om man zoomar ut, förstår du.
Men det finns ju sådana filmer på Instagram som jag älskar att kolla på. Mm. Man tar en person och så bara...
Då svindlar det under fötterna. Men det är ju en sån påminnelse om att okej, lyft blicken, perspektivet. Vi är här en sån blinkning i den här, i den här formen med de här människorna. Sen har vi ju, och vi tre har ju garanterat levt liksom liv tidigare och kommer leva liv och kommer, att samskapa och att nu öppna upp för att hålla space, retreats, konsten. Jag har ju fått den frågan så många gånger, när ska du börja hålla retreats, när ska du skriva din bok, när ska du ha en podd? Och jag litar ju på att allt kommer bli precis som det ska bli, men att våga vara öppen, sårbar, dela det här nu. Ja, livet har förberett mig på precis det. Så att, att jorda sig här genom liksom den shamanska vägen och kopplingen till naturen. Men också lightwork, shadowwork och den balansen. Alltså balansen i det maskulina och det feminina. Att läka sitt, läka såren på ett sätt som, inte att man bara vill bli av med dem. Men att omvandla det, alkemi till gåvor. Så hela resan i livet. Och resan med Elis öga och nu att gå in i något helt nytt där. Ja, jag hade en rening för min förlovningsring som jag tog av mig för några veckor sedan då. Med liksom Himalaya salt och salvia och palo santo och tacka av. Ja, nu är jag där. Nu är jag här. Och jag vet vad som händer ikväll. Men imorgon vet jag inte så mycket mer.
Och det är precis där vi ska vara. I nuet.
Så tack, det har varit fantastiskt. Vi har varit i en tids... Liksom en egen kapsel här inne.
Och om man är nyfiken på dig, din konst, din resa, vart hittar man dig?
Man hittar mig på Instagram, Josefin Aune. Och Josefin med PH och E på slutet. A-U-N-E, ni kommer ju se mitt namn i poddbeskrivningen. Så det är Instagram.
Och om man vill komma i kontakt med dig med linjerna, precis, är det på Instagram också?
Och just nu är det på linjerna. Eller på, nu är det på Instagram. Linjerna är så med här så jag pratar bara i linjerna. Instagram, skriva till mig, skicka DM eller mail. Linjerna kommer få en supervacker portal. De förtjänar så att få sin portal genom en hemsida och katalog. Men just nu sker mycket kring linjerna. Bara i DM, personligt, jag skickar röstklipp, vi kanaliserar liksom. Ja, linjerna hittar ju precis till dem, det är meningen. Det är bara original. De sprids runt om i världen till precis liksom rätt hem man känner när man ser sin linje. Så att, hör av er till mig på Instagram om ni är nyfikna på att er linje, om det är timing att er linje ska komma igenom.
Jag undrar just för om min kanske ska komma när jag har ett nytt.
Precis, det tror jag för båda. Det tror jag för båda.
För vi har ju försökt hitta tider där vi ska åka hem till dig och vi tillsammans ska välja ut. Men ingenting har ju synkat.
Precis. Det var exakt typ jag sa, den ska in i ett nytt hem, de här linjerna. Jag tror att
det är typ 8 månader. Nej, men när det är lätt så är det rätt. Och som den här linjen, Amanda pratade ju med mig i förrgår om att ni hade kommit fram till att ni ville ge den i bröllopsgåva.
Det var lördag, så idag är det måndag.
Och nu är det måndag. Ja. Och, så att allting kommer in i divine timing och linjerna hittar, alltså de jobbar, de har sitt eget sätt att jobba. Och jag ser framför mig alltså linjerna, smycken, ni vet, symboler, berlocker, talismaner. Vi har ju smyckat oss i alla tider som beskydd och aktivering. Och jag har ritat en liten linje på min hand. Alltså det är så aktiverande och kraftfullt och läkande. Mm.
Att vara allt energi och allt det. Man kan skapa så mycket healing.
Precis.
Mm. Och skönhet är ju en väldigt stark frekvens.
Ja. Mm. Ja, att sprida skönhet på olika sätt. Oavsett om det är att jag arrangerar en blombukett hemma. Eller hur jag knyter jag med min lilla mesa som är liksom mitt schamanska lilla knyte med mina medicinstenar. Jag har lagt den här på bordet med en vit ros. Rosor känns så nu i den här fullmånefrekvensen. Och jag märkte, jag hade rosor i mitt sovrum i natt. Och jag märkte när jag vaknade var hela rummet grönt när jag vaknade. På tal om det här hjärtrummet. Mm. Hjärtgröna, liksom, mjuka väggar. Och att använda liksom, naturens medicin och men liksom, ja, våga gå in i sin liksom, inner witch och witch wisdom. I att ja, men jag badade med rosenblad i morse, jag hade salt, jag hade kristaller. Och gjorde som en liten mandala med kristaller på botten av badkaret. Jag hade också lite kanel som känns så abundant. Jag menar, allting är energi, så feng shui, shamanism, light language, allting är ju samma. Och allting är liksom att våga följa hjärtats väg och intuitionen som guide och att låta hjärtat få vara öppet. För att även om man har hjärtat som är öppet så riskerar man ju att vara väldigt sårbar och bli så otroligt sårad. Men om man stänger hjärtat så, ja visst, man blir inte sårad. Man skyddar sig, men man skyddar sig också från enorm kärlek.
Mm.
Liksom. Så hellre att känna allt än att leva liksom ett
halvt liv.
Halvt liv.
Mm.
Så tack
för att du kom hit.
Tack för er, jag är så tacksam för er.
Jag är så himla stolta över att vara din vän.
Och det här är bara början.
Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.